Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks, och det är 14:e avsnittet i ordningen. Det här är Investorkurs som pratar, eller Douglas. Vi spelar in den 17 mars och jag sitter här såklart med Danne igen.
Yes, här är Danne, eller värdeinvesteraren.
Ja, och det är ju ett case-avsnitt. Men det är ju svårt att inte kommentera kaoset ute på marknaden med corona och sådär.
Så är det. Men vi kanske, ska vi prata om vår sponsor först?
Ja, det ska vi göra såklart.
Ja.
Vår sponsor även denna vecka är Börsdata, som jag skulle rekommendera alla gå in på nu, för att det hjälper er att hålla er rationella i marknaden, kolla på siffrorna, kolla hur bolagen mår och ge en uppfattning om hur bolagen faktiskt klarar sig, alltså 10-15 år bakåt.
Precis, allt handlar om rationalitet nu och hitta stabila, det är så här trygga mastar att hålla i sig när det stormar på havet. Och då måste man ju göra sin analys, kolla på Börsdata då, och visst, man kanske vill spara pengar nu i den här börsperioden, men då kan ni alltid använda gratisversionen. Sen är det faktiskt inte att spara pengar att inte köpa Börsdata Pro, för att det kan nog leda till överavkastning ändå.
Exakt, det håller jag med om. Och ja, tack Börsdata.
Absolut.
Så, även om det är kaos ute på börsen så kan vi alla kanske sitta lite i karantän, egen erfarenhet här.
Exakt.
Men vad är bäst när det händer mycket? Jag tycker det antagligen, jag vet inte om du tycker det, men det är att man sätter sig in i case och faktiskt gör en överblick och gör en rationell analys.
Vänta, förlåt, jag har haft hosta några dagar. Hey! Vad sa du för någonting? Nej, jag ska. Men ja, men såklart är det så. Egentligen, jag vill bara säga det bara innan vi går in på analysen, att det är svårt, för jag vill inte, vi ska ju göra ett avsnitt om en vecka igen, men det händer så jäkla mycket på marknaden, så att bara en 2 minuters liksom börskommentar egentligen, att det är ändå bolag man köper i slutändan.
Och kassaflödena de producerar.
Precis, och visst, som i Kindreds fall kommer det vara 1-2 kvartal där kassaflödena blir sämre. Men ja, som Warren Buffett har sagt, och visst, det är mycket Warren Buffett citat sådana här tider. Man kan bli lätt tröttsamt.
Du ska bidra med fler. Alltså.
Jag menar det, det finns ju så här idioter med Buffett citat liksom. Men jag kanske är en av dem. Men det jag försöker säga är att han har mycket visdom i alla fall. Och det är så här, du köper inte en bondgård för att det ska regna nästa kvartal. Och det kommer fluktuera. Men på sikt är det som är det viktiga. Och det är bolag i slutändan som ligger bakom de här värdepapperna. Därför är det bara bolagsanalyser. Så man kan till och med nästan bara grotta ner sig i bolagen och nästan glömma bort att de har noterade aktier. Bara som tankeexperiment. För att man blir för påverkad av att se hur mycket de går ner, upp och ner. För att man som människa försöker hitta korrelationer och mönster. Det är så vi fungerar som människor. Och att se en aktie gå ner 30%.
Då antar man att någonting är fel.
Då antar man exakt att det måste bero på någonting. Men nej, det gör inte alltid det. För att ibland beror det på utflöden. Ibland beror det på andra faktorer. Och jag tweetade idag om att jag vet inte när man ska börja köpa aktier. Men jag vet om man ska köpa aktier. Och nu ska man köpa aktier. Jag skiter i om det är ner 5% till eller 10% till. Det är fortfarande billigt nu. Och då menar inte jag att om du har 5 miljoner på sidlinjen, punga in allt idag. För att då kan det göra ont på kort sikt. Men vadå? Dollar cost average har de gjort hur mycket studier som helst på. Alltså att köpa in sig kontinuerligt varje månad. Det fungerar. Och det innebär att du köper när det ser som dyrast ut och när det ser som billigast ut. Och om du börjar då dollar cost average och köpa månadsvis i en period som är så mörk som den är nu, det finns inte en chans att det är dåligt köp så länge du inte väljer dåliga bolag. Och då gäller det att köpa bolag med starka balansräkningar, starka kassaflöden och starka balansräkningar, ja, inte för stora skulder, speciellt inte kortfristiga skulder, men heller inte långfristiga skulder, inte för mycket immateriella tillgångar och så vidare.
Men kolla, alltså det här är Börsdata, jag tycker kommer in grymt bra, kolla på screenen, kolla på vilka som har en nettokassa, vilka som ligger runt noll i nettoskuld, kolla vilka som har stor del av sina tillgångar i kassa. För jag tycker det är många nu som verkar fått liksom tunnelseende och blivit närsynta, som egentligen bara ser kvartalet framåt, och så ser man bara att liksom, ja, men börsen går ner och då blir man negativ, lite lindy effekt. Men det är så här, this too shall pass, för om vi fortsätter i den här riktningen så är vi antagligen börsen nere på noll, och då har vi nog andra problem än att våra aktier har gått ner.
Ja, då är det bara att ta fram hagelbössan, fram med konservburkarna och sälja skärten liksom. Det är väl det som är kvar. Det är det som är hårdvalutan.
Synd att ingen vill betala för våra skärtar då.
Ja, det är ju det som är problemet. Men det är det som är hårdvalutan egentligen. Nej, men det jag vet inte. Sen vill jag vara tydlig med, jag ligger jäkligt back i år. Mm. 25% minus. Jag vill bara säga det också. Så att det är inte så att... Ja, men det är... Det
bara 16.
Ja, men det är precis, men det har vi pratat om tidigare, ja. Att du antagligen kommer klara dig bättre i nedgång och jag brukar överavkasta dig lite i uppgångar.
Ja, jag har mindre volla.
Ja, du har mindre volla, jag har mer volla, men när det går bra så kanske jag ligger några steg för dig.
Ja.
Och det är så det är, och det har vi till och med pratat om tidigare. Men jag vill bara säga det för att folk ska veta att det är, vadå, många som sitter i poddar kanske inte säger hur det går. Vissa, många andra poddar är mer kortsiktiga, som trader, som kanske inte ligger så back egentligen. Mm. Eller så gör de det, men de berättar inte det. Jag vet inte. Men jag vill bara säga så att alla som lyssnar, man får acceptera det.
Vi är inte liksom supermän som ser att det här ska hända och tror att vi kan liksom ta dem av börsen. Alltså vi är långsiktiga investerare. Då åker man med upp och med ner.
Och sen är vi glada amatörer också, ska tilläggas.
Ja, absolut.
Men jag vill bara säga det. Jag menar inte som att så, oj, till och med jag som är så grym. Det är inte så jag säger, för jag är inte grym. Men det jag säger är att andra där ute smärtar också för. Men jag har hållit mig till mina principer. Jag är fortfarande fullinvesterad. Jag fortsätter bara investera. Och visst, jag har gjort lite om allokeringar, för att det är det som är bra när börsen går ner. Det testar ens conviction. Man inser vilka bolag man kanske egentligen inte trodde på.
Ja, och det är väl... Det är den som agnar från vetet i portföljen, vilket är rätt skönt. Och sen är det så, men alltså, har man satt sin strategi så ska man följa den specifikt under nedgång.
Exakt.
Det är verkligen då man ska liksom, hålla sin strategi. Sen är det så här, ja, långsiktiga investeringar tror jag är det bästa för de flesta. Jag har hört många som hört av sig till mig och frågat så här, ska jag börja investera nu eller vad ska jag göra? Ska jag sälja, köpa och så vidare? Jag har fått alla frågor.
Mm.
Jag tycker ju den bästa indikatorn på att botten borde vara här någonstans är att min farsa har hört av sig och frågat, ska jag sälja mina aktier i PPM?
Ja.
Vilket är för mig typ så här, nu när pappa vaknar, då ska han göra. Men,
och, då är det något i breda massan.
Exakt. Och det roliga är att jag frågar ju honom så här, men när ska du veta att du ska gå in i aktier? Ja, när jag ser det på nyheterna att corona liksom lugnar sig. Jag bara, men så du menar när du hör det på Nyhetsmorgon på en lördag av TV4, tror du att du är först i marknaden eller tror att marknaden har vänt upp då?
Du har stonks gått redan.
Ja, och det är det jag försöker förklara för de som kanske inte är lika aktiva som oss. Vi har ändå sagt att vi lägger 20-30 timmar på aktier per vecka.
Mm.
Alltså att sälja nu, det är inte rätt väg.
Det
är inte rekommenderar någon att göra. Ligg kvar och typ börja dollar cost average köpa in sig om man har likvider.
Absolut finns det, man kan alltid försöka tajma, men det är som Mats Kviberg sa i någon artikel att så här, men det är lite väl sent påtänkt nu och börja försöka tajma corona, för då har ju missat tåget helt.
Jaja.
Jag menar, vi hörde om corona ganska tidigt, men man tog det, man tänkte så här, det är någon jävla fladdermusätande kineser som orsakar det, det är väl bara deras problem. Nej. Det blev vårt problem också. Men
nu man ska ju fellatio på sig själv, och vi sa faktiskt på söndagen innan det faktiskt började braka under att du plockade av 10% och jag sålde några innehav som jag tyckte påverkade. Sen hade jag jättefel i Essity, för de har inte rört sig någonting.
Och jag plockade ur 10% kassa, det sa jag att jag gjorde innan
du köpte väl det samma vecka igen.
Problemet var att jag gick in för tidigt, och det är som sagt, det visar bara hur svårt det är, för man vet inte om börsen ska ner 20-30 5, 10, 15, 20, 30%. Och det visade sig att vi skulle ner betydligt mer än 10%, som jag trodde var så här. Men nu fick vi ett litet V här, tänkte jag. Men nog om det här. Jag vill ändå bara säga att det finns inget annat än att bara fortsätta göra som du gjorde innan. Leta bra bolag, grotta ner i bolagen. Och det är det vi ska göra nu. Och glöm inte bort att kolla på PDFen som kommer komma upp på www.gameofstocks.nu. Och ja, vi kommer länka till det på Twitter också.
Exakt. Så keep strong där ute.
Exakt. Psyket är fan det viktigaste. Det är bara det. Och det blir man på med någon sån här perioder.
Ja.
Så är det 100%.
Keep calm and keep investing.
Exakt. Det är lätt att bli kaxig när det går bra. Det är nu ni ska visa att ni är disciplinerade och duktiga.
Like a samurai.
Exakt. Ja, men dagens analys då. Det är Wirecard. Tyskt bolag. Bara så att man har lite siffror i huvudet inför analysen, så aktien står i ungefär 85 euro just nu. Kan ha ändrats sen vi började spela in. Kan ha gått ner 50%. De har ett börsvärde på 10,5 miljarder euro och ett enterprise value på 9,63 miljarder euro. Och för er som inte vet vad enterprise value är det börsvärdet korrigerat för kassa / skuld. Och har man kassa så blir värdet på bolaget mindre. Låter konstigt, men det är som att köpa en plånbok med en 500 i sig. Du kan dra 500 på plånbokspriset. För det ligger pengar i plånboken. Och ligger en skuldlapp i plånboken kostar 500 spänn mer för att du ska ta över skulden. Liksom.
Ja. Alltså, enkelt sagt så är det så här. Det är enterprise value. Du betalar ju för aktierna utestående hela den summan. Vilket är, alltså i princip är ju det hur man värderar eget kapital. Sen måste du också betala skulderna för att få bolaget skuldfritt.
Precis, så att du måste, om du tar över bolaget för att ta över skulderna, men du får också kassan i banken. Mm. Så då justerar man för det. Det här betyder då att enterprise value är ju lägre än börsvärdet. Det betyder att de har kassa. Mer kassa än skulder. Men som översikt då, Wirecard, vad är det för bolag? Det är ett fintechbolag. Det gillar både jag och Dogge.
Mm-hmm.
De är baserade i Tyskland och noterat på tyska aktiemarknaden.
Gillar vi det då?
Ja, jag har inga, jag kan verkligen bu eller bä. Jag gillar euroexponeringen. För att dollarn är väldigt dyr. Svenska kronan är en pesetas. Men jag vill inte heller ha dollar för den kan gå ner för den är dyr. Då känns euron som någon middle ground på något sätt.
Jag vet inte, det känns som att allting går ner.
Nej, jag vet inte. Jag tycker
jag
ändå
jag är för dålig på valutor.
Jag också, men jag menar jag gillar ändå diversifieringen. Och jag har mycket SEK, jag har mycket dollar, så jag kan gilla lite euro också. Men det de gör är att de möjliggör elektroniska transaktioner då. De är en payment processor och en payment service provider. De erbjuder riskhantering som att säkra mot så här fraudulent charges, chargebacks egentligen när någon betalar, men sen visar det att inte man får in några pengar för betalningen, alltså betalningen dras tillbaka. Och de har då system för det här. De är en acquirer, vilket innebär att de öppnar upp ett merchant account så att människor kan börja ta betalt digitalt, alltså i en webbshop eller med en kortterminal. Då måste du ha ett speciellt merchant account som det kallas. Mm. Och de är issuer också, vilket betyder att de även kan ge ut kort då. Inte egna kort, men alltså Visa Mastercard-kort, men de kan ge ut kort. De har även lanserat en mobilapp då som heter Boon som möjliggör peer-to-peer mobilbetalningar då, i Europa.
Så skulle du säga att det är en Swish-variant?
Ja, sen vet jag inte hur stor den här är faktiskt. Jag har inte sett någon stora siffror. Jag tror de hade skyltat med det om det var så. Så jag tror det här är något de försöker satsa på.
Men
det kan bli något.
Men det är första gången jag hör om den också.
Ja, precis.
Så jag antar att det inte är så stort. Men bara veta funktionerna.
Ja, men det är ungefär en Swish. Det är vad det är. Och de har en tysk banklicens och de har dessutom licens från Visa, Mastercard, och de har kontrakt med American Express, Discover Diners, JCB, Alipay, WeChat Pay, Apple Pay och China Union Pay bland annat.
Det var ju alla.
Ja, precis. Men, jo, men det är ändå anledningen till att jag säger det, för att alla har inte Alipay och WeChat
Pay.
Nej, de här
absolut.
Fokuserar
ganska
mycket.
Det är de som mycket. Är väldigt unika där.
Precis. Wirecards unikhet på marknaden är att de möjliggör kinesiska turister kunna betala i Europa till exempel. Och det är inte många payment processors som gör det.
Nej.
Och har det fokuset. Så det gillar jag faktiskt. Det är en stor marknad. Om vi på tal om marknaden, om vi tittar på marknaden, så enligt en rapport då som Wirecard själva pekar på från Capgemini, så väntas kontantfria betalningar öka med 14% per år fram till 2021. Och att jämföra med global payments överlag då väntas det öka med 6% per år. Så det växer betydligt snabbare, vilket inte är chockerande. Och du och jag har pratat om den här marknaden betydligt mer tidigare, i tidigare avsnitt, till exempel kvantavsnittet.
Om man vill gå tillbaka och kolla i den PDF så finns det ju en väldigt lång utläggning om marknaden, hur det ser ut där.
Ja, och jag skulle säga att den researchen är bättre än den här Capgemini-rapporten som bara kanske själva pekar på, men det här är ju fortfarande bara gissningar och prognoser, men det är en indikation i alla fall.
Så är det.
Och emerging markets då, tillväxtmarknaderna förväntas växa snabbare, heller inte chockerande, men därför spår man en tillväxt på cirka 23% per år.
Var det digitala betalningar eller var det contact payment? Eller
det är kontantfria betalningar.
Egentligen har kontantfria betalningar.
Ja, bara allt som du både... Liksom.
Så elektronisk betalning överlag?
Ja, okay. Precis. Wirecard har ju väldigt många kunder. De har 313 000 merchants. Så det innebär alltså i princip 313 000 bolag som använder dem i någon form. Och deras transaktionsvolym, alltså det innebär hur mycket pengar som egentligen processer som deras kunder då omsätter var 124 miljarder euro de senaste 9 månaderna 2019, så det är inte ens ett helår. Så det är ett stort bolag ändå.
Hur mycket transaktioner är det?
Ja, verkligen. Alltså det är många kunder också. Mm. Så jag menar, de är väldigt stora.
Ja, sen får man väl kolla lite ARPU på det där och se vad det blir för intäkt per, om det ökar liksom.
Exakt.
Får se om du har det.
Ja, precis. Det har jag faktiskt inte, just ARPU. Men sen om vi går vidare på marknaden, så Europa står för 50% ungefär av transaktionsvolymen. Men här kommer det intressanta, tycker jag, med Wirecard, är att Asia Pacific står för 37%, vilket är inte så många europeiska payment PSP-bolag som har den exponeringen.
Nej, främst inte tyska. Alltså, inga fördomar, men vad man ser i tyska marknaden är att de är väldigt, vad ska man säga, prudent, eller de fokuserar oftast på hemmamarknaden, för de är så stort och fokuserar på det man kan och inte gå ut så mycket utanför.
Precis.
Så man fokuserar på väst liksom. Men att Wirecard har dragit sig så mycket till APAC är ju extremt intressant.
Ja, verkligen. De har haft ganska mycket Asienfokus. Och USA står för 8% av transaktionsvolymen och Mellanöstern för dryga 5%. Sen kan man ju kolla här på vilka industrier de som deras kunder agerar i. Och digital goods, vad säger man? Digitala varor står för 33,8% av transaktionsvolymen av deras kunder då, som använder Wirecard. 18,5% är travel och mobility och 47,7% är consumer goods. Så det är ju en liten nackdel här då, för att nu när vi är inne i de här tiderna så kan man ju se att
den där 19% är noll.
Ja, travel och mobility, vi är inte så mobila och vi travelar inte så mycket, vi reser inte så mycket. Mm. Så det är mycket resemarknaden, alltså KLM till exempel använder Wirecard som payment processor och många andra flygbolag. Och consumer goods kommer ju också gå ner ganska mycket. Så det är väl digital goods på 33,8% som kommer hålla upp sig rätt bra.
Men consumer goods, är det mer storhandlare, alltså retail, eller är det mer typ e-handlare? Nej, alltså, för det tror jag kommer påverka mycket.
Den nedbrytningen ger de inte. Men de har ganska mycket matbutiker.
Okay.
Och ja, de har ju lite allt möjligt. De har ganska mycket kunder, alltså, det vet vi. Men de är både stora och små. För att det är klart inte alla är stora i och med att det är 313 000. Men bland kunderna återfinns till exempel IKEA, Aldi och Lidl. Det finns en massa flygbolag. NK till exempel, Tallink. Men det är både stora och små bolag, men i många olika branscher. Men bland consumer goods måste det ändå vara mat och traditionella varor som man ändå kommer förbruka nu. Toapapper till exempel.
Ja, de rider på toapappslinjen liksom.
Ja, exakt. Men i alla fall, travel och mobility kan vi nästan räkna bort helt i närmaste tiden.
Ja, det blir tråkigt.
Och det är ändå 18,5%. Så det ska man ha med sig nu när man lyssnar på det här, att på kort sikt kommer ju Wirecard bli påverkade. Men aktien har ju också sjunkit, så att, det är inte som att marknaden är dum i huvudet. Och den har ju tänkt på det här redan. Men,
så man kan räkna bort typ 6 miljarder euro, typ på det senaste året.
Nej, den ökade 6 miljarder euro förra året.
To, okay.
Det kan vi prata om också. Av de här transaktionsvolymen så finns det growth rates här. Kommer att kolla pdf:en om ni vill hänga med lättare. Digital goods transaktionsvolymen växer med 46% year on year. Så det är ändå bra, för den växer snabbare än de andra två benen, vilket är positivt. Travel mobility växer 35% och consumer goods växer 32%. Men 18% av totala transaktionsvolymen på 124 miljarder då.
Mm.
Ja, det är i och för sig bara de första 9 månaderna också, 2019, så det är inte ens ett helår. Men i alla fall, det är 18% av totala transaktionsvolymen.
Mm.
Så det blir ändå rätt mycket pengar.
Ja, det blir en hel del.
Och de bryter ner i revenues också senare. Eller egentligen, det gör de inte på när det kommer till industrier. Men oavsett, man får mer i beräkningen. Så att det är väl lite, det kommer påverka helt enkelt. Det är viktigt att ha med sig.
Mm.
Men om vi kollar på affärsmodellen och produkt då. Som jag sa, de är payment service provider, men de är verksamma i nästan hela betalningsvärdekedjan. För de gör till exempel en white label financial service software solutions. De är en issuer, de är issuing processor, de är en acquiring processor, de är en acquirer, De är en PSP och de har till och med terminaler. Så alltså en PSP, en Payment Service Provider, är ansvarig för det tekniska processandet av elektroniska betalningar. Och de kompletterar det här då med riskhanteringstjänster och fraud protection. De har även payment gateways som vi har pratat om tidigare. Och det är egentligen gränssnittet mellan transaktioner som tar plats på en hemsida, på en så här checkout-sida eller en point of sales terminal, en kortterminal eller liknande. Och payment processorn, alltså den som faktiskt skickar betalinformationen vidare till och stämmer av med kortutgivaren att det finns tillräckligt med pengar på kontot.
Mm-hmm.
Så de gör egentligen flera av de grejerna i kedjan. Nödvändigtvis inte hela kedjan för en kund, men de skulle kunna äga hela kedjan hos en kund. Eller så gör de bara en del av det hos en kund. Om en kund väljer att ha flera leverantörer, vilket känns dumt, men man kan ju göra det om man vill. Men egentligen får jag ge en snabb lektion i hur det fungerar för de som inte lyssnade på kvantoanalysen, för där gick vi igenom det. Men då gick vi igenom det på engelska också i och för sig. Så nu kan jag ta det på svenska lite snabbt, men egentligen det som händer när du drar ditt kort i en terminal och betalar eller på en hemsida, då skickas kortinformationen då från checkout-sidan eller terminalen till en acquiring bank. Och en acquiring bank är alltså den person som äger hemsidan eller terminalen, butiken som äger terminalen, måste ha ett bankkonto för att ta emot kortbetalningar. Och då har man en så kallad acquiring bank. Det är Wirecard till exempel. Och de får ju då den här kortinformationen som är dragen i terminalen, skicka den informationen till det bolag som sköter payment processing. Än en gång, Wirecard gör det här också. Payment processing skickar informationen till ett credit card association network, och det är Visa, Mastercard, American Express, alla olika kort. Helt enkelt de som, det är inte utgivarna av kort nödvändigtvis, men det är de som äger kortnätverket. Och då kräver att både den som betalar med kortet, alltså issuing banken som har gett ut det kortet, är med i nätverket, och acquiring banken som tar emot betalningen, i det här fallet Wirecard, också är med i det kortnätverket. Så att om någon betalar med ett Visa-kort så måste Wirecard vara med i Visas kortnätverk. Och den som har gett ut kortet måste också vara med i Visas kortnätverk.
Mm.
Och på det sättet kommunicerar de genom den banan. Men då skickar då acquiring banken informationen till det här kortnätverket, och de verifierar med utgivande banken som man får kortet av, och kollar så att kunden har tillräckligt med pengar på kontot för att slutföra betalningen, och sen kommuniceras det tillbaka till acquiring banken, och sen visar terminalen att betalningen är utförd, och det här går på typ under en sekund eller någon sekund
liksom. Ja, man märker ju själv hur lång tid det står att den väntar på att man ska få approved i kassan liksom.
Exakt, så det är det som händer.
Det händer väldigt mycket där.
Ja, och det här var ju bara en förenklad version av det också.
Ja, absolut.
Det går ju att grotta ner sig ännu mer i vad som händer där.
Alla system är ju olika, men det är, vad ska man säga, standardiserat hur det borde funka.
Ja, och då kan man säga Wirecard har en payment gateway. De är en acquiring bank, så de hjälper då kunden upprätthålla ett konto där de kan ta emot kortbetalningar och skicka informationen från kort, när kortet dras, till payment processorn. Men de är också payment processorn i det här fallet också.
Så de följer ju fler steg i den här processen liksom.
Ja, och de är också issuing bank. Mm. Vilket de kanske inte är så ofta, för att ofta kanske man har någon tysk storbank eller någon annan bank i Sverige, kanske någon kund har Nordea.
Men tror du inte att det är, om de är issuing bank, så är de, gör de white label lösningar till stora banker? Det antar jag att de gör.
Ja, det kan det också vara.
Till exempel att Deutsche Bank liksom, vill inte sitta och trycka kort själva, utan om man säger okej, vi lägger på, vi tar ett Wirecard, fixar åt oss, och så lägger vi på Deutsche Bank och så blir det klart.
Ja, för det är det de säger, att de är en white label financial service solution.
Ja, så det kommer ju aldrig stå att ha ett Wirecard-kort.
Nej, exakt. Så att det kan ju vara en white label lösning bara.
Mm.
Det har jag inte grottat ner mig.
Nej, men det antar jag att det är. Jag har aldrig hört att man ska ha ett white label, eller white label Wirecard-kort.
Nej, precis.
Då skulle de väl typ fokusera mer som typ Revolut gör och gör digitala kort och hålla på så istället,
tror jag. Ja, så det är säkert, precis som du säger, white label lösning. Mm. Ja, men det är egentligen, det är spännande för att de gör många delar i den här kedjan.
Mm, de äger ju hela processen så att säga.
Precis. Om man kollar då, finns det en bild här i PDF:en som visar på deras transaktionsmarginaler. Så när det kommer till consumer goods har de 1,4% transaktionsmarginal i Europa och 1,7% utanför Europa och totalt 1,5%. Och som vi, om vi kommer ihåg, så var consumer goods stod ungefär för 47,7% av den totala transaktionsvolymen. Och sen har vi digital goods. Där har de en transaktionsmarginal på 1,6% i Europa. Utanför Europa 1,7%. Totalt 1,6%. Och det var ju också en större del av transaktionsvolymen och ligger på runt 34%. Och slutligen har vi travel och mobility som är 18,5%. Där har man en lägre transaktionsmarginal och det är 1% i Europa och utanför Europa är den 1,7%. Så det är totalt 1,4%. Så det är en jäkla stor skillnad mellan Europa och utanför Europa när det kommer till travel och mobility.
Jo, men det är ju på grund av EU.
Sorry.
De standardiserar ju hur mycket man fick ta i kortavgift liksom.
Mm.
Så att det där, det är inte så ovanligt alls det.
Nej, och det är ganska bra då att se att de har ganska mycket transaktionsvolymer utanför den europeiska marknaden.
Så är det. Men det som också är problemet är väl att alltså i Europa det skapar då en, vad ska man säga, en barriär, inträdesbarriär, för att vilket gör att andra som kommer in kan inte komma in och prispressa så mycket. Och
precis.
Du måste komma upp i rätt stora volymer
innan det blir lönsamt. Ja.
Exakt. Så det är det som är.
Ja, och det är ju, det blir någon sorts vallgrav då. När man är stor och när det finns restriktioner på det.
Mm.
Det man kan se är väl i alla fall att ja, men de har ungefär i snitt 1,5-1,6% i transaktionsmarginal. Och transaktionsmarginal är ju den delen av, alltså det är en procent av transaktionsvolymen som Wirecard har betalt i för att processa betalningar helt enkelt.
Så det är egentligen deras intäkter från hur mycket de processar?
Ja, enkelt sagt, precis. Men sen om vi kollar på nedbrytning av intäkterna så ser man att payment processing och risk management står för runt 75% av intäkterna. Acquiring och issuing står för runt 25%. Och sen har du call center och communication services står för bara dryga 2%.
Mm.
Så att det kan man nästan förbise. Så det är ju payment processing, risk management som är det viktiga. Sen har de lite i acquiring och issuing också. Men det är ju främst en payment processor. Det är intressant med att man har de här white label-lösningarna och är rätt stora för att man rider på fintech-vågen med andra mindre bolag som ger sig in i branschen. Så till exempel Revolut som många pratar om nu använder ju och använder en del av Wirecard-tjänster som white label-lösning. Det var till exempel Wirecards plattform då som låg bakom deras kortutgivning. Så det du pratade om till exempel att det är nödvändigtvis inte banken själva som trycker ut korten och allting utan de outsourcar det. Idag gör Revolut det själva.
Mm.
Men de började med att använda Wirecard. Och det är ju kanske inte lätt om man är en liten spelare och börjar. Då kanske inte man vill börja göra sånt själv.
Nej, jag har ju faktiskt gått över till att använda Revolut hela totalt nu.
Ja.
Så det är faktiskt lite kul.
Gillar du dem då?
Ja, men jag gillar det skarpt. Jag har till och med gått över till Revolut Metal och så får man ju cashback. Det borde du gilla, det vet jag ju.
Ja, det är ingen sponsor.
Det är ingen sponsor, verkligen inte. Tråkigt nog.
Nej, okej. Okay, ja, jag får kolla på det sen. Men, ja, men i alla fall, de använder Wirecard. Men de använder fortfarande Wirecard som acquirer idag.
Mm.
Så att Wirecard är med ofta och man ser dem inte. Men de är med rätt ofta.
Men det är det som är livet med en PSP. Alltså de ligger ju bakom, gör allt möjligt. Jag skulle säga att om man kollar i fotbollslag så har det ju då är toppar och anfallare, vilket är vad jag skulle säga kanske PayPal, Square, alla som syns.
Exakt.
Men sen har du liksom en spelfördelaren och det är typ Quanto, Wirecard, Agen, alla de som är bakom att det blir mål. Alltså de är The Wayne Gretzkys av betalningscykeln.
Ja, precis. Och som sagt, de är en viktig spelare. De samarbetar till exempel med WeChat och Alipay för att erbjuda kinesiska turister de möjligheten att betala med de lösningarna i Europa. Och sen bara för någon vecka sedan så släppte de en nyhet här med att Grab som vi har pratat om, som är i princip Sydostasiens svar på Uber men är egentligen bättre än Uber skulle jag säga.
Egentligen är, punkt.
Ja, de är.
Så byter ju bedömningar, okej.
Okay? Ja, men jag tycker faktiskt som är bättre och de har ju något som heter Grab Pay till exempel. Mm. Och de använder ju Wirecard för deras payment processing och Wirecard ska hjälpa dem att sprida deras möjlighet att kunna betala, alltså möjlighet att kunna betala mer med Grab Pay och göra det till en större nätverk då. Mm. Utöka nätverket. Så att det är riktigt
exponering mot Grab med Wirecard.
Det är det man får och det visar på hur stora Wirecard är. Alltså, de har ju 313 000 kunder, det är jättemycket. Och de går in på Kina-marknaden också, för de gjorde ett förvärv av ett bolag som heter Allscore Payment Services. Och de fick nyligen en investering från Softbank. Och Softbank investerar 900 miljoner euro i Wirecard via en convertible bond. Vad blir det på svenska? Det är en konvertibel obligation.
Ja, en konvertibel obligation som först de betalar ränta på den och sen när de kommer till ett visst mått så kan man gå över till aktier.
Precis, så då kan obligationen bli förvandlad till en aktie sen. Mm. Eller du har optionen att göra det om du vill. Mm. Men så att det talar mycket talar för dem. Alltså intåget i Sydostasien med Grabs till exempel. Och att de ens är i Asien fast ett europeiskt bolag är jätteintressant. För det är svårt att komma in i asiatiska paymentsmarknaden. Om man tänker Ant Financial, WeChat och WePay och hela de man vill komma åt den sektorn. Visst, det kan man göra. Vi kan investera i de bolagen också, men nu kan vi göra det genom ett europeiskt bolag.
Ja, och kanske få mindre problem med GDPR och sånt.
Ja, det har jag inte ens funderat på. Men sen då, om man kollar på, som jag sa, intåg på Kina-marknaden, de har ju en stor del i Asien idag redan. Men nu kommer de utöka det ännu mer. De egentligen förvärvar 80% av Beijing-baserade bolaget Allscore Payment Services. Och de har en option för förvärvar resterande 20% efter 2 år. Och de har en unik licensportfölj. Och det är, jag menar, alltså det är för cross-border payments. Och få licenser i Kina är inte det lättaste.
Nej.
Så att det är väl ganska kanske bra att förvärva det. Jag tror det kan vara svårt för ett europeiskt bolag annars.
Ja, det tror jag verkligen.
Ja.
Det är väldigt billigt sätt och väldigt snabbt sätt att göra det på, att förvärva det.
Precis.
Och så köper man know-how direkt som kan det, och så vet man hur man ska göra, vilket gör att man kan utveckla det för flera sitt bolag. För jag antar att Wirecard inte kommer ha ett bolag utan flera dotterbolag och så vidare och så vidare.
Precis. Och de betalar 110 ungefär miljoner euro för hela bolaget. Alltså det är maximum consideration. Det innebär alltså att med om de får alla earnouts och hela den biten.
Okay.
Så det är inte mycket. De betalar för det och så får de licenser och cross-border payments och gateways och sånt som hjälper dem i Asien. Då.
Ja, med tanke på vilken marknad det öppnar upp så är det ju inte mycket.
Precis. Och sen de spekulerar och säger efter en integrationsfas under 2020 så prognostiserar om att EBITDA contribution från det här då, kan vara upp till 35 miljoner euro 2021.
Och de köpte för 110.
Mm.
Och det ska vara 35 miljoner euro att bidra.
Bidra 35 miljoner euro EBITDA 2021 och 50 miljoner EBITDA 2022.
Okej, men vad har de för EBITDA?
Ja, men det blir väldigt lågt.
Jo, exakt. Det blir så här.
Det blir typ EBIT 2 på 2022s resultat.
Ja, på 2022 och sen bara, det är 3 på året före, man bara.
Mm. Okay. Det är ganska billigt för om man kollar vad branschen brukar värdera sådana här bolag till.
Ja, med tanke på att det här typ PS-talet är uppe på 5-10.
Verkligen. Och sen om vi går till ägarbild och management, här har jag faktiskt inte skrivit något. Det var inte att det var lat, jag var faktiskt och kollade upp allting. Det var ingenting intressant. Det var massa amerikanska storfonder och en del storbanker som Citibank och så BlackRock och de här vanliga usual suspects, men de äger väldigt lite och de är inga aktiva investerare på det sättet. Inget intressant, inte ens värt att nämna. Och när det kommer till management, det lilla grävandet jag gjorde, jag såg inga stora insiderägenden och jag såg heller inte någonting som är värt att nämna med någon liksom, att det skulle vara någon jättebra ledare, bolagsledare eller entreprenör bakom. Men det kan vara jag som inte har gjort lika mycket research där, för jag lägger heller inte så mycket vikt vid management. Jag vill att bolag ska vara bra oavsett ledare.
Man vill ju se om de har skin in the game, så man vet att man sitter i samma båt.
Det brukar fokusera på hur mycket de äger. Och här såg jag, hade jag svårt att hitta. Jag tror inte de äger särskilt mycket, nämligen.
Nej.
Det är ett stort bolag nu också, så jag tror inte de äger mycket alls. Så att det är lite tråkigt att se.
Mm, de har antagligen blivit så utspädda. Under tiden man har dragit in pengar.
Ja, nej, för jag såg ingen stort insiderägande. Så jag letade efter det och hittade inte.
Okej, okay. Lite ett minus då kan vi.
Ja, eller jag skulle inte säga en minus, men inget plus i alla fall. Nej. Jag ser alltid insiderägare bara som en plusgrej. Men jag har verkligen inget plus i kanten.
Mm.
Och sen om vi tittar på vallgravar. Lite svårt att avgöra här tycker jag. Det är lite inträdesbarriärer på att, som du säger, du måste vara rätt stor som PSP, speciellt i kanske Europa. Och det har de ju, storskalsfördelare är något de har. Sen skulle jag väl säga att man har lite inlåsningseffekter, för att du kan inte differentiera så mycket på pris, för att det är svårt att gå plus. Du måste ha ganska stor storlek. Och då är det väl mer, jag vet inte hur mycket man tänker på det. Det här händer i bakgrunden. Jag vet inte hur mycket en merchant tänker på det, så länge det funkar, det vill säga. Varför skulle en merchant vilja byta PSP till exempel?
Jag tror det finns väldigt många orsaker till det. Till exempel en orsak är att som du kollar på Klarna, de visar att de når högre conversion rate med 33% mot motsvarande ifall en kund använder en annan PSP eller en annan sorts integrerad lösning.
Precis, kunnighet och betalmöjligheter.
Ja, den. Men sen även typ det här med risk fraud. Om du kan sänka hur mycket din merchant förlorar på att liksom chargebacks eller förlorar på att bli bedragen, så är det vinst direkt. Gör att man kan se att man sänker riskerna och får en bättre visibilitet i cashflow. Mm. Det är ju två saker som är extremt viktiga. Som när jag gjorde analysen med Quanto, det trycktes väldigt mycket på om man ser att value added saker, inte bara skjuta pengar och inte bry sig om flödet, utan det är bara så här, det har bara godkänts, då är det klart. Är faktiskt saker de värderar nu, merchants.
Jo, men det känns lite av en, vissa av de grejerna känns som en commodity. Det är lag på att du ska ha 3DS Secure eller liknande lösningar i Europa till exempel.
Jo, men det blir lag nu.
Jo, men precis. Men...
Och det roliga med att när de har rullat ut den här lagen, den funkar i Norden. Den funkar lite i Tyskland, den funkar absolut inte i Italien, Frankrike och Spanien. Nej. Där har de ju fått rulla tillbaka och sagt så att vi implementerar den funkar inte. Mm. Så att de måste implementera nya andra saker. Och sen är det så här, betalningar i sig har ju bara haft ett krav av AML, att man bara måste informera var pengarna kommer ifrån. Det har ju aldrig varit en standardisering av det, det har aldrig varit någonting så här hur man ska veta. Det har bara varit så här, okej, gör ett lapptäcke, se till att betalningarna kommer och når varandra. Sen får se hur bra det är eller inte. Mm.
Men det är som så du säger, så att erbjuda många betalningsmöjligheter är en vallgrav. För att det är som du säger, vissa kunder kan till och med avbryta ett köp om de känner att den betalningsmöjligheten jag föredrar finns inte där.
Exakt.
Och där Wirecard ligger framkant, i alla fall när det kommer till asiatiska marknaden till exempel. Alltså Alipay och WeChat är inte många alls som erbjuder i Europa. Mm. Det är typ Wirecard. Så att där har de en inlåsningseffekt. Säkra betalningar, har svårt att säga på hur bra de är jämfört med konkurrenterna. Det är svårt för mig att avgöra. Men det är som sagt lag på Europa. Så de måste ju hitta på lösningar för det. Och de har ju sådana lösningar. Så att, jag vet inte. Vertikala integrationen för mig blir på något sätt här i alla fall. Eftersom de stackar upp så många lösningar i kedjan som en kund kan ha. Det blir ju krångligare att byta ut dem då.
Jo, och sen bara lägga till det på WeChat och Alipay. Jag var på Stockholm Fintech Week och hörde lite cases där. Och då pratade de om e-passi i Finland. Finnar har ju väldigt mycket körningar till Kina.
Mm.
De reser ju antagligen mest i Kina. Det är därför det går så dåligt på börsen nu. Och när Finnair börjar acceptera Alipay och... Ja, men specifikt Alipay, då ökade liksom försäljningen på deras flyg trefaldigt.
Mm, precis.
Och det är för att kinesers olika sätt att faktiskt göra en betalning i Europa är antingen via cash eller via ett Mastercard eller ett United Credit som är Kinas egna stat som ger ut kort. Så att det är liksom, det är bara möjligheten där som du säger. Betala på rätt sätt med rätt marknad gör att du kan bjuda in kineser till vår marknad och faktiskt få en högre konsumtion. Det är det som är lite roligt om vi går runt i Stockholm. Vilka har Alipay och vilka tar emot Alipay och WeChat Pay?
Men det är väldigt få.
Det är väldigt få, men vilka butiker är det? Mm. Det är lyxbutiker, det är klockbutiker.
Mm.
Vilket är extremt kul att det är så.
Precis. Men det här är ju då något som då är bra för Wirecard. För det blir ju någon sorts inlåsningseffekt om de kan erbjuda det. Jag tycker fortfarande det är lite svårt med vallgraven och känna hur starka vallgraven är.
Jag tror absolut det är jättesvårt om du inte någon gång ska sätta dig in i situationen och faktiskt göra ett case av det själv. Men som jag förstår det, och om man bara tänker lite simpelt, så är det typ så här, men om inte den här möjligheten finns att göra någonting, man säger så här, okej, jag kanske faktiskt inte vill utnyttja den här tjänsten nu, men jag vill kunna uppgradera till den här tjänsten. Att det finns någonting att gå vidare till, att typ så här, för oftast som jag förstår så väljer en merchant. Okej, vi slår på att vi tar emot de här korten.
Mm.
Och sen bara, okej, vi ser att vi får mycket mer kinesiska investerare eller turister. Okej, finns det chans att man kan slå på WeChat och Alipay? Ja, men bra. Då har vi framtidssäkrat oss.
Exakt.
Och det är där jag tror många som är gamla och många banker, de liksom inte gör det.
Nej, exakt. Och det är där styrkan i Wirecard är att de, när det kommer till den europeiska asiatiska marknaden och liksom den bryggan mellan att kunna erbjuda, säg en merchant som behöver, säg en butikskedja som har butiker både i Asien men också har det i Europa, då kan Wirecard vara en helhetsleverantör.
Jo, så är det. Och det finns ju många merchants eller butiker som typ så här, du har offline, du har online, du kanske går mellan länder. Och där visar ju lite research i Kvanto-papperna där att största orsaken varför du inte går till ett annat land är för att din payment solution inte kan följa med dig.
Exakt.
Vilket är att typ, det skapar en vallgrav för dig att gå över dit, skapar ett, liksom ett hinder. För att du vill inte hantera fler system. Du vill ha det så lätt lösning som möjligt. Du vill att det ska funka. Du vill att ha informationen, visibiliteten.
Precis, och ett sätt för att ta emot alla olika kort och så är ju att du som acquiring bank är med i alla olika kortnätverk och sådär. Så att, att bygga de relationerna och kontrakten, alltså det tar ju tid. Och det är ju det här med stordriftsfördelarna.
Exakt, och där tycker jag Wirecard absolut har vallgravar.
Ja, det har de ju egentligen. De är ju störst, de är ju bland de största i Europa.
Mm. Jag antar att det är bara Adyen som är konkurrerar på liksom.
Exakt.
Adyen och sen Ingenco, men de gör ändå inte liksom specifikt det här.
Nej, exakt. De här är ju större. Mm. Så absolut har de vallgravar, men jag tycker bara jag är inte så insatt i branschen, så för mig blir det svårare att se dem. Men du har ju också gjort en del, och du gav bra input nu och har gjort en del forskning på det här, i och med att du har gjort kvantanalysen.
Yes.
Du har bättre insikt i den marknaden än vad jag har egentligen. Så att det är bra kommentarer. Men om vi kollar på resultatutvecklingen så, ja, här skiner ju verkligen Wirecard skulle jag säga. Men de har haft en compounded annual growth rate de senaste 10 åren på 26% är egentligen när det kommer till omsättningen. Och det är ganska bra. För det är compounded, så att det är egentligen mer i snitt. Alltså medel, ska jag säga, omsättningen är högre. För det här tar ju hänsyn till ränta på ränta-effekten. CAGR 5 år är en 29%. CAGR 3 år 23%. Så de har ju liksom växt. De har
upp och ner.
Precis, de har ändå tappat lite de tre senaste åren.
Men, så egentligen de fick skala och sen blev det så här liksom the law of big numbers.
Ja,
sen efter det.
Lite så. Men de senaste 5 åren har det ju växt snabbare än de senaste 10.
Mm. Jo, det jag förstår att liksom, det började rulla på och började få så blir det så här. Sen blev siffrorna så stora så att det blev så här, det är svårt att ha samma omsättning.
Precis. Men sen tycker jag senaste tidens siffror egentligen är intressantare.
Ja.
En 10 år gamla siffror, men vi kan komma gå in på senaste tidens resultat också.
Men det är ju ett väldigt skillnad på bolaget var för 10 år sedan mot nu.
Jag menar det. Så att det är senare siffror väger tyngre, men jag vill ändå ge en historik över hur bra de har gått.
Men det är stabilitet.
Exakt. Och går över till EBITDA som är en dålig proxy för kassaflöden, men vi kollar på EBITDA ändå. Siffrorna är baserade på preliminära resultat då för helåret 2019 när jag pratar om de här siffrorna, för att rapportera preliminära siffror, men i och med att de inte har släppt den officiella rapporten så är det inte officiella siffror då, men de har nog rätt bra koll. Men de säger då att EBITDA uppgick till 785 miljoner euro för helåret 2019, och använder man de siffrorna så är CAGR 10 år tillväxten 27% på EBITDA, 28% 5 år, senaste 5 årens CAGR, och 3 år CAGR 24%, så samma sak. Den liksom ökar halvvägs in, men sen tappar de lite de senaste åren. Ingen konstigheter. Rörelseresultatet då. Då använder jag de senaste rullande 12 månaderna, Q4 2018 till Q3 2019, för att det har de inte sett släppt preliminära siffror för än.
De släppte bara EBITDA.
Ja, och omsättning.
Okej. De visste inte vad deras avskrivning skulle vara. Så.
Ja, exakt. Ja, men det är ju bara preliminära siffror. Liksom, de rapporterade dem. CAGR 10 år 24% ungefär på EBIT-nivå. CAGR 5 år 27%. CAGR 3 år 22%. Mm. Så samma sak där. Men riktigt bra siffror. Jag menar, när man pratar CAGR-siffror, det låter ju som att det är mindre tillväxt än vad det är om man kollar liksom year on year, i och med att den tar hänsyn till compounding.
Mm.
Så i snitt har de växt med 35%, i princip 35-40%.
Ja, det är ingen dålig.
Medeltillväxten.
Det är ingen dålig tillväxten alls.
Nej, speciellt inte när vi går och kollar på att de har varit lönsamma. De har haft EBITDA-tillväxt som har hållit i sig i linje med omsättningstillväxten hela tiden, och dessutom free cash flow.
Ja, verkar ju extremt stabila marginaler, och där du säger att de har varit lönsamma i 10 år.
Exakt, och deras free cash flow, alltså deras cash conversion, är alltså hur stor procent av vinsten som blir cash, fritt kassaflöde. Så i princip 100% cash conversion innebär att free cash flow är lika stor som vinst efter skatt.
Nej, jag tror att cash conversion var omsättning till fritt kassaflöde. Det är definitionen jag har kört på.
Okej. Den jag snackar om nu då är hur stor del av vinst efter skatt som blir fritt kassaflöde. Mm. När jag pratar cash conversion, det är, jag tror det är diskrepans mellan svenska termer och engelska termer, men jag brukar titta på den. Men deras free cash, eller Wirecards cash conversion är riktigt god. Deras fria kassaflöde är högre än vinsten. Och jag använder inte börsdata här, jag använder börsdata från andra siffrorna. För att jag kollar hellre på Wirecards free cash flow siffror för att de tar bara hänsyn till operativt kassaflöde, alltså det, eller capex, alltså det de behöver investera för att växa businessen.
Mm.
Och cash conversion ligger stadigt över 100%. Det innebär då, som jag sa, fria kassaflödet är högre än vinsten. Och de senaste 2 åren har den legat på över 120%. Så det betyder alltså att fritt kassaflöde är alltså 1,2 gånger högre än vinsten efter skatt. Så om vi kollar på tillväxtsiffrorna i fritt kassaflöde, så CAGR 5 år, för jag snickade ihop dem här själv, jag har inte gått tillbaka 10 år. Senaste 5 åren är det 32%, så växer snabbare än egentligen både omsättning, ebitda och rörelseresultatet. Och cash is king. CAGR 3 år 27%. Och kollar vi då capex, så kan vi ju se att capex senaste 5 åren har legat på 12,6%, alltså i tillväxttakt. Inte i 12,6% av omsättningen, utan hur snabbt capex har ökat. Men de senaste 3 åren har det ökat med 1,9%.
Mm. Okej.
Okay. Så investeringstakten avtar. Fritt kassaflöde är extremt högt, högre än vinsten.
Jo, och det kanske man måste kolla lite mer på. För att, har du kollat på det, vad som orsaken till det? För att i regel så borde ju intäkterna komma före kassaflödet, för att du har ju oftast en betalning, alltså betalning som är löpande. Men så om jag skulle gissa så är det ju working capital som gör att det blir sådär. För att de här kan ju i princip inte ha några kundfordringar, för att de hanterar transaktionerna och så tar man betalningen hela tiden. Men det är leverantörsfakturorna, de går ju fortfarande på 30-90 dagar.
Mm.
Så att man skjuter ju där framför sig, vilket gör att kassan blir större för att du betalar inte dem.
Ja, men det är som Amazon.
Jo, att man har fördelaktig liksom modell mellan kundfordringar och leverantörsskulder.
Ja. Jag har inte tittat på exakt vad det är. Men det är den jag har sett att det har hållit i sig över alla år och varit bra. Men jag tror att det kan vara som Amazon-fallet, att de får betalt direkt men betalar sina leverantörer senare.
Jo, och då skulle jag ju bara flagga för att det här funkar ju bara så länge de har en omsättningstillväxt. Mm. Alltså så länge tillväxten är hög.
Mm.
För annars så kommer ju liksom det dala, för nu blir det så här, då bygger man ju upp större leverantörsfakturor hela tiden.
Okay.
Och du får in snabbare intäkterna hela tiden också.
Precis.
Men om du sen börjar dala, du börjar komma i en stalwart moment, alltså tillväxten är kanske 3-5 eller något sånt där, då kommer du inte ha den här cash conversion, då kommer den gå ner.
Ja. Ja, men det är bra så bara input.
Flagga för det, att du kan inte dra ut den tangenten för långt.
Nej. Men det är nog bra att se att fritt kassaflöde inte bara hänger med utan även överträffar.
Jaja,
så att det inte är någon stor diskrepans att de faktiskt går med förlust i riktiga pengar, så att säga. Så att det ser bra ut.
Det är de pengarna man kan ta på.
Ja, faktiskt. Pengar in på kontot liksom. Men som jag sa, de senaste tidens resultat tycker jag väger lite tyngre. Transaktionsvolymen de senaste 9 månaderna 2019. Och så jämför vi dem med de senaste 9 månaderna 2018. Då ökade transaktionsvolymen med 38%. Fortfarande grym tillväxt. De ökade med 39% i intäkter. Ebitda ökade med 39%. Egentligen 42% om du rensar för engångsposter. Och de engångsposterna, extraordinära intäkterna, var på grund av de här pengatvättsskandalen som vi ska komma till, för att det är relevant för caset. För att det har kostat legala kostnader och så vidare. För utredningar och sådär, interna audits.
Mm-hmm. Så de budgeterar inte för det här för åratal framåt nu då?
Nej, nu börjar det faktiskt lösa sig här. Och så kollar vi på operating cash flow. 57% year on year senaste 9 månaderna.
Mm-hmm.
60% year on year tillväxt i free cash flow.
Mm.
Så att fritt kassaflöde har ju verkligen accelererat det här året. Och de ger en ebitda-guidance, säger de, på 765 till 815 miljoner euro. Men den kommer in senare på 785, så de guidade precis, hamnade precis i mitten där.
Mm.
Så ja, det ångar på riktigt bra även här senare i tiden. Det är nästan som att det har accelererat igen nu, senaste perioden.
Mm.
Det är snabbare tillväxttakt än vi har sett innan. Så att de här senaste, om man kollar 3 åren, så är de lägre. Så det är nästan som att de har tagit fart igen. Ja, det ser bra ut tycker jag. Och då kan man ju tro att den här aktien ska ha gått som en raket.
Det ska vara trögt.
Och det är fintech, det är grym tillväxt, det är liksom lönsam tillväxt på både liksom EBIT-nivå, EBITDA-nivå, kassa, fria kassaflöden.
Vi kanske ska säga det fram tills corona.
Precis, ja, det trodde man ju. Men nej, det hade den inte alls gjort. För att aktien har gått ner lite över 13% på ett år. Och visst, vi har haft corona. Men innan det hade den också tappat ganska mycket. För att aktien toppade på cirka 160 euro för ungefär ett år sedan, sommaren 2019. Och idag står den i 90 euro. Och den stod ungefär 110-15 euro när jag köpte in Wirecard. Mm. För jag äger Wirecard innan corona började. Och anledningen till det är att det är inte på grund av resultatet, för att vi kommer komma till värdering sen. Det är lågt värderat sett till branschsnittet och tillväxten. Men det är för att de har fått anklagelse mot sig från Financial Times mot deras bokföring då. Och den 30 januari 2019 så rapporterade Financial Times att en högt uppsatt chef i ett av deras Asia Pacific-bolag, alltså de har ju filialer där om man ska säga, och att den personen skulle då förfalskat kundkonton och gjort sig skyldig till pengatvätt. Och Wirecard nekade till det här och stämde samtidigt Financial Times för marknadsmanipulation. Och den 15 oktober 2019 så publicerade Financial Times då dokument som de påstår Wirecards interna böcker och spreadsheets.
Var det en liten Gordon Gecko?
Ja, men precis, en liten Wirecard Gordon Gecko i Asien, någon asiatisk Gordon Gecko.
Exakt.
Men efter det här då, har KPMG har gjort interna audits, man har anlitat dem då. Och de har inte hittat några irregulariteter i Wirecards bokföring. Och de rapporterade den 13 mars 2020, alltså nyligen efter coronakrisen här, på att de inte har hittat någonting. Och att de kommer släppa en fullständig rapport den 22 april. Och det här är då en våtfilt som äntligen kan lyftas. Och när den här nyheten kom upp, utgick ju Wirecard upp 30% och sen slutade på dagen upp 15% eller något sånt där. Och det är under coronabäsen. Så att hade det här inte varit under den här perioden så hade vi nog aktien stått i 150-60 euro kanske. Mm. Men nu spekulerar jag bara. Men jag tycker man på något sätt kan lägga det här bakom sig nu. För det har varit flera audits innan det här också. De har inte hittat något allvarligt. Det har verkligen varit, om det har varit något har det varit väldigt, väldigt små. Det handlar inte om någon Enron-situation.
Nej.
Och går vi till balansräkningen, då har de nettokassa, både om man justerar för kortfristiga och långfristiga skulder. Så justerat för bara kortfristiga skulder och kollar liksom hur bra de kan betala sina lån. Mm. Bara på kort sikt så har de 2,3 miljarder ungefär i nettokassa. Justerar man för långsiktiga skulder också och ska betala av dem så har de 870 miljoner euro. Så de har stark balansräkning, vilket tycker jag är viktigt i den här perioden.
Ja, och sen med tanke på att de kunde köpa ett bolag i Kina för 110.
Precis.
Så känns det ju som att de har alltså utrymme för att göra sånt och även utrymme för att klara den här basen.
Precis, så de har väldigt stark balansräkning som sagt. De har mer kassa än skulder. Så att, viktigt tycker jag i såna här tider och veta att liksom, bolaget kan klara av sämre perioder.
Så är det.
Och så kollar vi, jag gillar att se att man inte har för mycket goodwill till exempel. Men de har då ungefär 10,4% av balansräkningen i goodwill. För de har gjort en del förvärv. Och sen är ungefär 120 miljoner euro, alltså dryga, vad blir det? 7%. Nej, inte 7%. Dryga 1,5-2% till i materiella tillgångar. Så det är ganska bra balansräkning ändå. Det är inte så mycket, tycker jag.
Men det kan ju vara licenser liksom, i materiella tillgångar. Det kan ju vara licenser i sig, så att det kan vara ändå...
Ja, den är ändå så låg, den posten. Men goodwill-posten är ju inte bra. Liksom. Men det är 10,4%. Det är inte så mycket.
Ja, får man räkna bort det från POB. Men jag tror inte du kommer värdera på ett price genom
Nej, det gör jag verkligen inte. Så jag har inte brytt mig om det. Men jag bara tittar på goodwill ändå, fast jag inte värderar efter det. För att minska, man får stora avskrivningar och sånt där.
Ja, ja.
För att det påverkar ju resultatet och kan påverka i börskursen och sådär.
Jo, fast det är ju bara engångseffekt.
Jo, men du vet hur börsen är.
Om vi vet.
Ja, precis. De stirrar sig blind på engångseffekter ibland. Men då, över till det intressanta här då. Värdering. Och det här har du tittat på jättemånga bolag i branschen.
Mm-hmm.
Så att jag har inte gjort någon peer-to-peer-värdering. För vi har gjort det typ indirekt förut. Och tittat på många branschkollegor. Så jag vet ungefär vad de värderas till. Jag har värderat de här bara utifrån deras egna resultat och haft det i åtanke och egentligen kollat på vad värderingen ligger på nu och vad den skulle kunna ligga på 2021 om de fortsätter växa. Det jag har gjort då är att jag har tagit hänsyn till ett aktieåterköpsprogram där de har planerat att köpa till, för de tycker aktien är undervärderad på grund av den här våta filten då. Det är ännu billigare nu. Men de har planerat på att köpa tillbaka 2,5 miljoner aktier under en 12-månadersperiod. Mm. Och den ska sluta 5 november 2020.
Hur många procent är det utstående?
Det motsvarar 2% av alla utstående aktier. För de har idag 123,5 miljoner aktier ungefär.
Okay.
Så det är 2%. Det är inte, det gör inte jättestort avtryck.
Nej, men det är ju fortfarande en press i aktien uppåt.
Ja, och sen kommer
du har ju ett golv i tradingen. Så att säga.
Och det påverkar ju värderingen om man kollar EV-EBITDA-siffrorna och EV-free cash flow, EV-EBITDA också. Så att jag tog med det ändå. Men det, den justeringen jag gjort då, så jag har minskat antalet utstående aktier med de här 2,5 miljoner när jag pratar om 2021-siffrorna.
Okay.
Och EBITDA 2021 får jag fram till, alltså då har jag räknat med, jag har bara tagit någon snitttillväxt liksom. För att vi har ganska bra koll på, de har haft som kontinuerlig bra snitttillväxt. Så det är ganska enkelt att extrapolera den.
Mm-hmm.
Och senast hade de i 2019 hade de 40% i EBITDA tillväxt. Jag har räknat med 35% i princip. Men då hamnar man på, för 2021 hamnar jag på 1059 miljoner euro. Och det kan jag jämföra då med bolagets egna guidance som ligger mellan 1000 till 1012 miljoner euro 2020. Så min 2021-siffra ligger i mitten av deras, lite över deras toppspann. Så det är en ganska låg siffra. Och det är för att...
Men där ligger du över deras toppspann?
Ja, men det, för deras 2020-siffra. Där är min 2021-siffra.
Aha.
Och det är för att jag tänker 2020 blir lite av ett förlorat år.
Mm-hmm.
Så jag ser 2021 som... deras 2020. Okay. Men lite bättre ändå. Kanske.
Du ser lite som en förskjutning av intäkter och omsättning och sånt där.
Ja, men det här är ju bara liksom en höftning. Jag tror ju inte på, jag tror mer på att köpa kvalitet och sen bara jag kan, för att jag höftar fram ett pris så är det okej, okay, så jag tycker jag är okej att köpa.
Mm.
Så att det är i linje med deras tidigare tillväxt, lite lägre till och med. Så jag tycker det är konservativt. Men sen blir ju 2020 ett förlorat år. Så därför räknar jag fram till 2021 då. Och sen EV-EBIT har jag gjort ungefär, inte samma sak, jag har räknat på en snitttillväxt på runt 35% på omsättningen. Men sen har jag räknat på en EBIT-marginal som de har väldigt stabil EBIT-marginal. Mm. Så jag räknar på 22% där. Och free cash flow har jag räknat på ungefär en 35% tillväxt. 35 ligger under. Det ligger garanterat under deras senaste tidens tillväxt och i linje med historiskt resultat.
Okay.
Och då får jag fram att idag handlas den alltså med senaste 12 månaders resultat. Handlas det till EV-EBITDA 13, EV-free cash flow 17,7 och EV-EBIT 17,9. Det är liksom nuvarande siffrorna.
Mm-hmm.
Det är inte jättestyrt.
Med tanke på allting som är under 20 och faktiskt utvecklas snabbare än 20% är ju billigt.
Det här växer med 35% topp och bottom line. Handlas det EV-EBIT 17,7 då, men se 18. Och det här om vi jämför med andra branschkollegor, Adyen till exempel.
Ja, de lägger på en till siffra framför.
Precis.
Så att det liksom...
Och så jämför med Square. Och ingen av de bolagen är heller lönsamma som Wirecard är och har varit över så lång tid.
Exakt, så det är ju det som är extremt intressant.
Precis, och nu kollar vi på EV-EBITDA 2021, vilket är extremt konservativa siffror tycker jag. Då har du 9,5 i EV-EBITDA, 12,3 EV-free cash flow och 12,6 EV-EBIT.
Mm.
Så att jag menar, det växer snabbt och då kommer värderingen ner väldigt snabbt. Mm. Och ja, du betalar inte en premie för det här idag. Det tycker inte jag. Du betalar liksom PEG-justerat. Vi säger PEG, fast det inte är riktigt PEG då, men det är ju under 1.
Mm.
Och jag tycker det är kvalitativt.
För att, som du säger, de har en EBITDA-marginal 22.
EBIT-marginal på 22.
EBIT, 22, okej.
Okay. Ja, EBITDA ligger... ganska mycket högre. Så det menar EBIT-marginal på 22 är ganska bra. Mm. Men de har konsekvent legat på mellan 27-29% EBITDA.
Okej, okay, så att 7% är typ avskrivningar.
Mm.
Men om, för att det är ju väldigt intressant för när du gjorde din Square-analys, då räknar ju du på marginalen som var runt 10%. Räknar inte ens där, jag tror du räknar 5%.
Ja, väldigt mycket lägre.
Vilket så åt dig, bara räkna upp på 20, det är ungefär de ligger. De här uppenbarligen kan ligga högre Och uppenbarligen kan ha ändå en tillväxt i det och fått en lönsamhet väldigt tidigt. Vilket jag tycker är att de ska ha en premium mot resterande. Men sen köper man ju framtiden, vilket jag tycker är rätt kul att Agen har den värdering de har.
Ja, skillnaden är ju att liksom, Agen har ju väldigt mycket färre anställda, för de har några få extremt stora kunder som levererar jättemycket transaktioner. De är mer av ett automatiserat system. Här har de 313 000 kunder, allt från något litet bolag till medelstora bolag till stora bolag. Så de behöver jättemånga människor som sitter och jobbar med, mot deras kunder också.
Jo, absolut. Men om man så får titta i risken på sina kunder mot varandra, typ Agen, vadå, de har Uber och de säger att de aldrig ska tjäna pengar. Jättekul att ha det som kund.
Ja, och inte bara det. Tänk precis, om du tappar en kund till en konkurrent, så försvinner en jättestor del av intäkterna också. Jo, så här är det ju mer riskspridning. Och trots att du har en större kostnadskostym än Agen, har du fortfarande bra marginaler. Så att...
Jo, exakt. Och det är det som jag tycker är kul, att man bara säger okej, vi använder det mer lean-hållet och tar mindre kunder, fast för att en kund tar lika lång tid att få in och en kund tar lika lång tid att implementera, som att du tar och gör en liten. Och det är så här, ja okej, absolut, gör det, men i slutändan så innebär det ju risker, och jag tror Agen har fått den värderingen de har för att de har varit en flashigare brorsan, de har sagt, det är de som säger att de är leverantör till A eller till Uber, Spotify, Lyft, alla de där, alltså det blir såhär, okej, man får en liten,
man får sexigare kunder helt enkelt,
man får en hype på det, man bara säger okej. Vi är de coola fintechen.
Alltså för mig är det mycket mindre risk i Wirecard.
Ja, verkligen.
Absolut. Och du alltså just framförallt för priset. Du betalar inte för så mycket framtida tillväxt. Det är rätt konservativt värderat nu. Men nu är det ju en speciell period också. Men även innan det, den här aktien har inte tappat så mycket sen coronakrisen.
Nej, fast den borde ju, för att det är travel och leisure och sånt där.
Ja, och nu kommer vi in på lite risker faktiskt.
Men en fråga, för att nu har jag ändå kollat lite med nyckeltal. Mm. Har du kollat på ROS eller ROIC, som du säger att det är, fast det är ROS? Liksom return on capital employed eller return on investor capital?
Ja, jag tittar lite på det, men... de har ungefär en return on invested capital, alltså ROIC, på 50% drygt. Mm. Och haft det. Jag har pendlat mellan 35, 40, 50. Men senaste 50%. Och det är ju helt enormt mycket.
Ja, exakt. Det är ju sjukt mycket när man tänker på att de växer och ändå varit lönsamma så länge. Och sen jämför man med andra som inte ens är där. Till exempel, jag skulle ju säga att storebror är Agen. Mm. Och de har ju negativt när jag ser och tittar.
Ja, men exakt. De har negativt, och sen har det ju, alltså vi ligger ju över både PayPal och Visa till exempel. Som de ligger runt 20-25%.
Jo, så är det. Och sen tycker jag det är intressant om man kollar på return on equity, att man får över 15% där.
Mm.
Så,
precis, avkastning på eget kapital, ja, för lyssnarna.
För det är ju det som är lite intressant. För att om man ska hårdra det, så är det ju det eget kapital som växer hela tiden som investerare. Så länge du har en avkastning på ditt egna kapital som är över 15%, så kommer du ju få det i slutändan. För att om du skulle likvidera bolaget, så har ditt egna kapital växt helt in. Men det förutsätter också att du har köpt på en price genom bokt på en också. Men, men bara för att illustrera om värderingen är likadan hela tiden.
Ja, precis. Och så kan man också ha det i åtanke att om det betyder att de kan få ungefär, Wirecard har ju då 17% av eget kapital. Kan de få det, förränta det till det, då är det bättre att de återinvesterar det i bolaget än att ge det i utdelning till exempel.
För det gör de inte, va?
Nej, det borde jag ha koll på. Jag tittade
inte på det. Enligt börsdatan gör de inte det.
Nej, jag tror inte de har det. Men det skulle jag inte ens vilja att de gjorde, för att jag vill inte att de delar ut. Jag kan kolla. De har en liten direktavkastning, tror jag, eller har haft.
Så jag ska säga att börsdata idag har lite problem med Wirecard, men jag ska fixa det nästa vecka. Jag har redan pratat om det.
Ja. Jo, men de har faktiskt haft en liten direktavkastning, men den har varit ganska liten.
Men det är ju för att det sticker iväg. Annars har den varit över 1% för 10 år sedan.
Precis. Men den är låg. Men jag tycker egentligen, jag skulle hellre föredra att de inte delar ut.
Lite pengar kan man få.
Ja, lite pengar kan man få.
Så länge det inte är stora som...
Nej, precis. Nej, men så att allt ser bra ut egentligen siffermässigt. Och jag tror våtafilten har varit på att det har varit diskussion att man faktiskt knappt tror på siffrorna. För att det har varit fraudsnack. Mm. Och sen har siffrorna varit för bra. Det är liksom, hur kan ni växa och ha den här lönsamheten? Men ja, och på tal på tal om vallgraven, nu är vi ändå inne på return on invested capital, brukar det vara en bra proxy för vallgravar, eller en, inte en proxy, men kunna antyda på en vallgrav i alla fall.
Indikera någonting, alltså indikera om att det är bra.
Precis, för ingen har lyckats erodera den här marginalen genom att konkurrera ut dem, och det visar ju deras ROI på också.
Ja, så är det.
Så ja, jag tycker det här ser jättebra ut egentligen, och jag har ju redan köpt. Jag köpte in mig på 110 euro ungefär. Sen var jag plus runt 25% och tänkte, nej, jag släpper inte det här bolaget. Det här ska ligga i flera år. Och nu ligger jag väl minus, vad är det? 30% kanske? Ja. För den har gått ner till 85. Nej, minus 15%.
Lite volla gör ingenting. Det är ju långsiktigt.
Det är ingen permanent loss of capital. Men
nu, förrän du säljer.
Nej, exakt, men det gör jag inte. Jag har starkt psyke. Hjärnpsyke, nu kör vi. Yes. Det här är bara kul ju. Men jag vill ändå ta upp risker då. Jag har snackat om det här. Men de kommer ju drabbas hyfsat hårt av corona. Det ska vi inte sticka under stolen med. Och vi ska vara medvetna om det. För de har, som vi sa, 18,5% av deras intäkter är typ travel. Men även betalning i allmänhet kommer gå ner nu. För man kommer inte gå och shoppa i butiker och så vidare. Sen, om vi adderar då en till risk. För det är ju den uppenbara risken som redan alla har tänkt på, såklart. Det är därför aktien är ner också. Men vi riskerar också att gå in i en global recession. Överlag, kanske över en längre tid. Och då blir de ju negativt påverkade. Och då kommer spenderandet allmänt gå ner i samhället. Så de här är ju rätt känsliga för konjunkturen.
Tycker du?
Det tycker jag väl. Vadå? Det är ju direkt en margin. Deras intäkter är bara en marginal av transaktionsvolymen.
Jo, absolut. Jo, absolut, på det sättet. Men deras kunder kommer ju inte försvinna, förutom de går i konkurs då.
Men konsumenterna kommer ju inte spendera lika mycket, tänker jag.
Nej, absolut. Volymerna kommer gå ner, men det kommer ju, då handlar det ju mer om till, nu växer de ju 35% per år.
Jag menar ju inte att de kommer kollapsa, utan tillväxten kanske avtar lite, vilket man kan leva.
Jo, absolut, men det är så här. När man går ner i recession, då handlar det mer om kapitalbevaring än kapitalökning. Och då får man ju faktiskt se att det här är ett jävla bra case, för att ha en kapitalbevaring fortfarande i någonting som växer och ändå har haft bra liksom lönsamhet tidigare.
Jo, men det jag menar med konjunkturkänsligt är ändå att ta ett bolag som Essity, du kommer inte köpa mindre toalettpapper för att det går dåligt. Nej, men det här kommer vi se en påverkan. Tillväxten kommer kanske gå från 30-40% till så att den avtar eller blir 10%.
Ja, men alltså, i en recession, alla bolag kommer bli påverkade på marginalen. Punkt. Även om du är Essity.
Jaja.
Du kanske inte köper deras premium toapapper, du kanske köper deras liksom medium. Och några går från medium ner till deras billiga variant. Så det kommer fortfarande påverka alla på alla sätt på marginalen. Och med tanke på att du säger att de har väldigt många kunder som är i consumer goods, så känns det ju som att deras intäkter är på ett sätt mer säkra än de andras liksom.
Ja.
För jag tycker Adyen har ett större risk då liksom. Kommer det åka mindre Uber? Ja, antagligen.
Ja, nu jämför inte jag. Nu tänker inte jag peers. Jag tänker generellt att det här är inget konjunkturkänsligt case som säg ett bredbandsbolag eller något sånt. Att man ska vara medveten om det. Att man behöver kanske på de här nivån om man investerar kanske ha en margin of safety. Att även om tillväxten inte är 35% är inte det här en jättedyr prislapp.
Nej, så är det.
Men det tycker jag att man kanske har också om man tittar på siffrorna. På dagens nivå.
Det är bara vi säger, jag tycker det är rätt kul med att många säger typ så, är det konjunkturkänsligt eller inte? Det handlar ju mer om liksom ett spektrum. Alla är konjunkturkänsliga, men vissa är mer eller mindre.
Så är det.
Du kommer fortfarande bli påverkad. Byter du ner i ett abonnemang från 20, eller liksom, vad ska vi säga, en hastighet på 100 megabit till 50 megabit, ja, det är antagligen mindre intäkter in.
Exakt.
Och då är det så här, det är fortfarande på marginalen påverkar alla bolag. Så det är det som jag tycker är lite kul när man, det är så svart och vitt. Alla säger att är det konjunkturkänsligt eller konjunkturokänsligt? Man bara, det är någonting där mitt emellan, beror på hur mycket du tycker att det ska vara. Och det är där som jag tycker, om man tar paymentsbolag överlag här, så tycker jag att de här känns i spektrum mindre om man går på den sektorn.
Ja, det tycker jag också. Relativt. Precis. Ja. Men det var egentligen hela analysen. Vad tycker du som helhet? Jag äger ju redan, så att jag är ju biased på något sätt.
Jag äger skin in the game, så du får ju säga sakerna.
Ja, precis. Och jag köpte in mig ganska tidigt innan min analys var klar. Så att jag gjorde ju bara en snabb analys när jag köpte in mig. Men så jag är ju vinklad.
Ja, men du vinklar oavsett.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, det roliga med payments, om man tittar på det i, om man kollar fintech, så har man alltid pratat om USA. Vilket är jättekul att man pratar om USA, för att de är typ 10 år efter vad Europa är. Tyskland är väl de som är ungefär på samma nivå som USA, men att de gör fortfarande betalning med checkar. Och i
det är 50% kontanter fortfarande.
Exakt, och check slash kontant. Liksom så här. Och i Tyskland så gör man, majoriteten är fortfarande kontanter.
Mm.
Så att jag tycker ju att det har ju alltid varit ett fokus på fintech i USA, lika samma sak som att det har varit fokus på gaming i USA. Medan du har extremt bra bolag här i Europa. Till exempel som Wirecard här, Adyen eller typ Ubisoft och sen våra. Så jag tycker det är extremt intressant att du tar upp den för det första. Och lyfter den till, jag tycker att våra följare får en extrem chans där och faktiskt får ett bolag som jag tror ingen annan har pratat om innan. Jag vet att Stefan Telenius har pratat om lite innan.
Ja, det är väldigt underorganiserat. Och sen såg jag att Alexander Eliasson hade köpt dem faktiskt. Jag vet inte om man...
Vi säger att han ryggar dig, okej.
Okay. Ja, kanske. Jag har ju pratat om det innan på Twitter. Men i alla fall, han har i alla fall fått upp ögonen för det också. Men det är ingen som har gjort en riktig analys av det på det här sättet.
Nej, absolut. Och jag gillar absolut, alltså... Kolla på värderingar på det här mot mycket annat så ser det extremt intressant ut. Jag har också varit sugen, frågade dig var du kunde skicka siffrorna i helgen.
Jag var glad för att jag väntar, nu har den gått ner mer.
Exakt, exakt. Jag hann inte reagera. Men med tanke på hur seg jag är på att reagera så är det ju lugnt, tror jag. Nej, men alltså Wirecard ligger på också min lista att kolla på.
Ja, du kanske har ett läge att kliva in om du gillar dem.
Ja, exakt. Så jag ska också slänga ihop lite siffror och se vad jag tycker och tänker. Och se,
du kan göra en DCF och sen kan du säga till mig vad den spottar.
Om du hade rätt eller fel sådär. Men,
exakt.
Ja, men vadå? Backen har ju gått ner nu. Jättebra,
ja.
Jättebra.
Ja, precis.
Vadå? Tyska 10-åringar är minus nu. Så ja. Det här är ju värt oändligt.
Ja, vad bra. Men gud.
Nej, men skämt åt sidor. Alltså, ja, men kolla siffrorna så jag har koll på själv och liksom vad riktmärket är. För vad har du för när du kör ett GARP-case?
Jag har inte gjort någon riktig kurs för det. Jag har bara sett att det är lägre värderat, tycker jag. Det är absolut lägre värderat än vad det borde vara sett till tillväxten bara. Sen tycker jag att de har rätt stark marknadsposition. Så därför tycker jag att det inte bör vara så billigt. Och då,
men på vilken
jag,
värdering skulle du sälja det då? Om vi säger så, inte en aktiekurs.
Det är så svårt att säga. För att, om du menar typ att fundamenten inte förändras, säger vi.
Ja, om bolaget är exakt likadant.
Exakt likadant, ja, då skulle jag sälja den på 200 kanske.
200 och det, nu var den på
euro, 85
nu var den på 85.
Ja.
Så att du ska typ dubbla liksom de där siffrorna då.
Ja, men säg EV/EBITDA, då skulle det bli EV/EBITDA 26, vilket jag tycker inte är
26,
orimligt.
Så du skulle sälja på 26.
Ja, men säg okej, okay, EV/EBIT 36, vilket är i linje typ med andra bolag. Speciellt när det växer med 30-40%.
Nej, jag tycker att du kan sålt det på mycket högre, men okej.
Okay. Men det jag försöker säga att det är margin of safety. Att jag alltså till och med på runt 200 euro kan man argumentera för att du behöver inte sälja det.
Nej, absolut.
Det är inte övervärderat. Nej, det är det jag menar. Att jag behöver inte vara exactly right.
Nej.
Det räcker att jag är typ
ungefär rätt. Det är också bra att veta. Varje gång man köper någonting så tycker jag att man ska ha en strategi när man ska gå ur.
Mm.
Alltså, så länge tesen håller sig så handlar det ju bara om värderingen.
Exakt.
Om du tycker, när tycker du värderingen för mycket? Mm. Jag skulle ju säga när du börjar komma upp på ett EV/EBIT 50 kanske?
Precis. Ja, 40-50.
Ja,
men du ser det, det är väldigt lång uppsida. Eller stor uppsida.
Ja, absolut. Alltså, om vi säger att det här fortsätter och corona inte påverkar så mycket som det ska, eller att vi får bara en förskjutning och typ får en dipp nu och sen är de tillbaka back to normal, ser det extremt bra ut. Liksom. Då kan man ju bara köpa ner i den här väsen som finns egentligen.
Ja, det här är ju typ ett topp 5 innehav för mig. Jag kommer försöka...
Jag är topp 5 och grejer.
Ja, absolut. Men jag kanske försöker addera lite mer i det här faktiskt just nu, för att jag tycker det ser bra ut. Jag kommer avvakta och se hur de kommunicerar med marknaden gällande corona. För jag tror faktiskt att de kommer behöva kanske guida ner.
Jo, de var ju ut lite i början och pratade lite om det. För att de har ju mycket hotell och leisures och sånt där.
Exakt. Så att det kan bli stökigt på paymentsmarknaden. Just nu när det är så stökigt med avbokningar och allting, det är mycket chargebacks också. Så att vi får se hur det här blir påverkat.
Fast vet du, det kan faktiskt vara bra.
Mm.
För när jag är på jobbet och vi gör avbokningar med AMX, då tar de ju en till avgift.
Mm, ja, du tänker att processen får en avgift.
Ja, men alltså AMX, de är ju fortfarande, det är våran, på mitt jobb är det fortfarande våran researrangör och och den som vi tar får betalt av. Ja. Det som är så roligt, då får de ju betalt två gånger när vi bokar av och bokar.
Ja, så länge vi inte ser någon liksom kreditförluster på det.
Nej, så sätt. Är det. Det är en annan grej.
Men det får vi se.
Men det är det som jag tycker, men det är det som är, det är ju väldigt låg risk för dem med kreditförluster. I och med att de tar ju vid transaktionen. Det är inte så att du sitter och väntar på din kundfordran som betalt.
Nej,
så
här, exakt.
Okej, de tar ju inte du betalar den, jag tar 1%.
Exakt, de tar inte risken, den finansiella risken. Nej, de tar ju en del finansiell risk, det gör de när de agerar acquirer.
Ja, acquirer och share också.
Ja, så att då tar de ju finansiell risk också.
Ja.
Men de har ju... Ja,
antar att de har försäkring.
De har försäkring. Vi får se hur det spelar ut. Nej, men det är det jag avvaktar på lite innan jag kanske ökar. Men på lång sikt ser det jättebra ut, och det är det enda som betyder någonting.
Ja, om du jämför det med Square då, vad tycker du?
Det här är mycket, mycket säkrare. Och mer margin of safety. Inte lika, jag skulle inte säga att det är lika innovativt. För Cash App tycker jag är riktigt innovativt. För att de gör ju liksom både processing och är något mer innovativt. Så jag tycker Square är mer spännande. Men Square är också bara USA, här är Asien.
Fast de här gör ju en app alltså. De håller ju på där. De är lite där med Cash App.
Vi får se hur det lyckas. Alltså, det är så svårt att göra en app som ska liksom... övertyga hela Europa och enas kring det, medan att göra en app för USA är lättare, om man säger så.
Ja, det är ju fusk.
Och Square bygger ju ett ekosystem kring det också med bitcoinhandel och stocks och hela den biten. Det borde ju gå bra nu med stockshandeln. Panik, mycket transaktioner i alla fall.
Ja. Nej, men det är lite intressant att jämföra med Square liksom, på det sättet. Ja, för de är ju mycket mer etablerade och mycket mer längre lönsamhet.
Ja, det här är ju mer en stalwart skulle jag säga. Liksom i...
Stalwart på 35% tillväxt.
Men det säger ju någonting om payments-marknaden.
Ja, men då vet du inte vad en stalwart är.
Nej, men inom fintech skulle jag säga att det här är ett säkert bett.
Ja, för det är inte en stalwart.
Nej, men du fattar vad jag menar.
Nu får du lugna ner dig.
Det är typ som att...
Du får ju chocka.
De här är ju en av de stabila spelarna.
Ja, absolut.
Alltså en av de stabilaste. Jag säger en renodlad payment processor som är så här... Alltså, det finns typ inte. Som är så här stabila finanser.
Alltså jag vill ju säga Visa Mastercard fast de är inte PSP.
Nej, det är det jag menar. Och då är ju Adyen är ju inte ens lönsamt på det här sättet. Så att...
Nej, men det är därför jag försöker komma på vilka andra som faktiskt är noterade. För jag kommer inte på vilka som är noterade payment processor. Men annars är alla andra är bara backoffice. Alltså det är typ Global Payment Networks kom jag på, Worldline. Jag kommer inte riktigt ihåg ifall de är det. Jag kan dem alldeles för dålig i historiken också.
Nej, men så jag tycker att de här är ju ett säkrare bett. Jag känner mig tryggare och har en stor, det är därför det är en mycket större position än Square också. Ja. Square är en mindre position i portföljen.
Mm. Men sjukt intressant.
Ja, och... men det blir faktiskt jätteintressant om du skulle göra en DCF på det också.
Skulle du tycka DCF är intressant?
Nej, men jag skulle vilja se din take på värdering.
Ja.
För jag jobbar ju inte så mycket mer än att jag tycker det ser billigt ut. Sen att ha target price från din sida skulle vara bara kul att kunna se vad du kom fram till.
Och så lägga in minus 1% från tyska räntan och du bara...
Jag går all in. I'm all in.
Det är 500 euro den här. Man bara, ja. Okej, funkar bra. Men, kom ihåg disclaimer. Det här är bara Dannes tankar och idéer, våra tankar och idéer när vi diskuterar caset. Gör alltid er egna analys och kom ihåg att handel med finansiella produkter kan resultera i förluster.
Ja, och innebär alltid risk. Och jag äger Wirecard också.
Och jag äger inte Wirecard, men titta på den.
Mm.
Så jag kan äga den när den här skickas ut eller typ sen efter.
Ja, och jag... vill påminna om pdf-en på www.gamestopbox.nu.
Exakt. Kom ihåg pdf-en. Extremt mycket bra att ha kvar. Vi ska försöka skicka ut den tidigt så alla kan se den ifall man vill ha den innan jobbet. Sådär.
Ja, och det är ingen ren skrivning här utan det är bara liksom en kaotisk massa av bilder och grafer. Men det är det viktigaste. Det är ett stöd till...
Exakt, det är ett stöd. Ni ska lyssna på den. Punkt.
Precis. Vi vill inte ersätta på den. Vi kannibaliserar på vår egen produkt annars.
Exakt, vi lämnar ut för bra produkter som vi inte lyssnar på riktiga.
Ja, men jag läser det. Jag hatar deras röster och deras dryga banter.
Men ger dem inte liksom eld på kvarnen här nu.
Nej, men det är därför jag är dålig på pdf. Så de måste lyssna på.
Jaha, jag tror det var en helt annan orsak. Att du bara var dålig.
Det är bara en ursäkt att jag inte orkar.
Så är det. Men du hittar mig på @investorkurs på Twitter. Och så hittar du på Instagram och även Facebook. Fast den är typ jättelåg i aktivitet.
Ja, och mig hittar ni på @vardeinvestera.
Och sen hittar ni som sagt podden på Instagram och Twitter. Sök bara på Game of Stocks och handle @GameofStocks nu på Twitter då. Och det är bara att ställa frågor till oss. Vi har ändå även på hemsidan har en kontaktformulär om ni vill ställa oss en fråga, ställa oss mot väggen. För att vi tar ju faktiskt Twitterfrågor och alla andra frågor varannan vecka. Så tuta och kör där. Ingen fråga är för läskig. Förutom när ni typ frågar oss traderfrågor, det är ingen idé.
Alltså, nej, du får bara dåligt svar.
Ja, för vi kan alltså, det är mer risk på din sida att ställa de traderfrågorna.
Ja, du vill inte ha våra svar.
Det är liksom en spåkula.
Fråga Dr. Damp, eller han är bra. Dampen.
Ja, det finns mycket, många folk som är bra där ute på det. Mycket bättre än oss.
Absolut.
Så var det. Tack för analysen och på återseende nästa vecka.
Absolut, och kom ihåg där. Kontrollera känslolivet, ha lite balls of steel, så kommer vi blicka fram på den här tiden om några år och tycker att den inte var så farlig, och kanske till och med titta tillbaka på och se vilket läge det var egentligen att göra pengar.
Mm. Det roliga är att det finns ju artiklar ute nu som antingen säger vi har världens kris, världen kommer gå in i recession, och så har vi andra artiklar som säger it's the golden opportunity of a lifetime.
Ja, exakt.
Och man bara säger, det kanske är någonting mitt emellan.
Alltid tidshorisont, men må avkastningen vara med er.
Hej då!
Hej då!